Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Barnpsykologerna.
Välkomna till Barnpsykologerna. Idag har vi Daniel Berglind som gäst som ska berätta för oss lite om det här med fysisk aktivitet hos barn och varför det är viktigt och vad man ska göra och så. Välkommen hit, Daniel.
Tack så mycket.
Jag tänker att du får presentera dig själv först, berätta vad du jobbar med och så.
Yes, mitt namn är Daniel Berglind och jag är forskare på Karolinska institutet. Jag har en bakgrund, jag har läst biomedicin, så molekyler och sådär i 5 år på KI. Okay. Och sen så disputerade jag 2014 med en avhandling om kvinnor som genomgår fetmakirurgi och hur det påverkar avkommans epigenetiska reglering, alltså hur gener sätts på och av och så vidare. Också hur hela familjen rör sig och hur de mår före och efter kirurgin.
Ja, oh, intressant.
Och sen efter det så har jag lite egna doktorander där vi kollar på, vi försöker få de här kvinnorna som genomgår fetmakirurgi och må lite bättre efter kirurgin helt enkelt. Så parallellt med det så är det ganska mycket forskning om fysisk aktivitet och fetma hos barn.
Okej.
Okay. Och sen jobbar jag lite kliniskt också på något som heter Centrum för Epilogi och Samhällsmedicin där vi jobbar just med att försöka få barn lite mer aktiva och få bättre hälsovanor helt enkelt via något som vi driver en sajt som riktar sig till förskolor och skolor som heter Elevhälsoportalen. Så där man kan ta del av evidensbaserad information för att strukturellt förändra förskolor och skolorna så att barnen ska bli lite mer hälsosamma psykiskt och röra på sig mer. Så det är väl lite det jag pysslar med på dagarna.
Allt låter ju väldigt intressant. Jag skulle kunna göra ett avsnitt om var och en av de där grejerna. Men vi kommer idag att då fokusera på barn och rörelse. Och då är det här jobbet som du menar, den här elevhälsoportalen, är det mycket det som...
Ja, det gör jag. Sen gör jag forskning också ute i skolor. Där vi håller på att starta upp ett projekt för att få in fysisk aktivitet under skoldagen. Det kom ju ett regeringsbeslut på det här förra året om att dels ska in de här 100 timmarna skolidrott under grundskolan, men också att skolan ska sträva efter att aktivera barn över hela skoldagen. Mm. Och det är lite det som jag skulle vilja testa, en snygg studiedesign, hur man gör det här på ett bra sätt på en strukturell nivå så att alltså skolan, man jobbar inte på individnivå utan man ser till så att skolan skapar strukturer så att barnen blir aktiva av sig själv. Mm. Det är lite som alltså i dagens samhälle, jag har inget bra svenskt ord för det, man brukar prata om obesogenic environment.
Okej, vad betyder det?
Att, ja, att, alltså ett samhälle som främjar fetma. Aha. I princip. Alltså vi lever i ett samhälle där vi är väldigt duktiga på att bygga bort fysisk aktivitet. Mm. Du kan få maten hemkörd. Varje gång du går in i ett köpcentrum, vad ser du först? Trappan eller rulltrappan? Mm. Du ser alltid rulltrappan. Mm. Så vi är duktiga på att ingenjöra bort den här tekniken. Mycket skärmar och så vidare som troligtvis tar bort en stor del av hur man rör sig i vardagen. Och dessutom så är det så att när jag ska tillbaks här till Karolinska och jobba så kommer jag ju gå förbi 10 ställen, 15, där det luktar kanelbulle och pizza. Gå tillbaks 50 år i tiden så fanns inte det här utbudet av mat som man gärna äter alldeles för mycket av. Och vi transporterade oss aktivt till och från ställen. Det gör vi inte idag. Vi vet att aktiv transport till och från skolan är jätteviktig för att få in fysisk aktivitet. Det minskar väldigt mycket. Mm. Så vi lever i ett samhälle som jobbar lite emot oss. Och då blir det ju en stor klyfta i hälsobeteenden. Att det blir de här tokstalarna som är som mig som tycker om att träna och sköter sin träning på konstiga ställen vi har byggt som heter gym. Mm. Medan det här borde egentligen vara gjort i vardagen bara av att leva.
Ja,
det bygger
det.
Vi bort. Mm. Och bygger vi bort det för vuxna så bygger vi också bort det för barn. För vi vet att någonting som korrelerar väldigt starkt, det är hur mycket föräldrarna rör sig, korrelerar jättestarkt med hur mycket barnet rör sig. Mm.
Så föräldrar som rör sig mycket har barn som rör sig mycket.
Ja, och vice versa.
Och jag tänker att barn går kanske inte så mycket på gym, så då blir det ju ännu ett större problem. Men varför ska barn röra sig då, om vi börjar den änden?
Alltså fysisk aktivitet är ju väldigt viktigt för att ha en bra hälsa genom livet. Inte bara om man pratar om att jag vill leva länge och så vidare, utan också för att det är starkt kopplat till livskvalitet och att man har en funktionsduglig kropp, så att man är stark. Sen vet vi att det också, om man är fysiskt aktiv, så är det också så att man minskar risk för flera folkhälsosjukdomar.
Som?
Ja, till exempel alltså fetma, risker med diabetes typ 2 och andra kardiovaskulära sjukdomar och sådär. Så. Och det är också någonting, varför man ska röra på sig som barn kan ju vara någonting man kan tänka sig. Det är, effekterna är ju svårare att se hos barn jämfört med om man ser hos vuxna. Om vi tar på fysisk aktivitet, på kondition eller vad som helst. Mm. Men däremot så beteende man bygger när man är väldigt ung, är det ju också stor sannolikhet att man har kvar när man är äldre.
Okay.
Så det är också viktigt att liksom promota det här med att vara aktiv.
Och lägga en bra grund för,
ja,
för det som...
Men också viktigt för alltså, benstyrka och så vidare. Det är någonting som är viktigt när man är, som man kan påverka genom att vara fysiskt aktiv som barn.
Som barn. Mm. Finns det effekter på till exempel barns sömn eller inlärningsförmåga eller sociala förmåga eller sånt? Har man sett sådana saker?
Ja, i varje fall akut. Alltså det kan man se om man har akuta studier, att man får barn att röra på sig mer, så blir de kognitivt skarpare. Till exempel.
Så att de får lättare att prestera i skolan om de rör på sig?
Ja, precis. Akut. Sen är det lite svårare. Alltså, ska man vara riktigt tuff som forskare och sådär, så vill man gärna, om man vill ha kausalsamband, så vill man gärna ha visat det i någon sån här randomiserad, kontrollerad studie där man liksom får barnen att röra sig mer i skolan. Att man har det som exponering och sen utfallet är att man då ska prestera bättre i skolan på betygen och sånt där. Där är ju datan lite skakigare. De studier som finns visar inte riktigt den effekten, men alltså kollar man på studier där man bara får barn aktiva, de får göra någon form av prestationstest, då är det ganska solklar data.
Så typ, de är ute och springer på rasten, så kommer de in och gör ett matteprov,
ja,
och då
precis.
Klarar de det bättre.
Den datan finns, men det är svårare när man gör det på skolnivå och försöker det. För det är alltid knepigt också, man har kontrollskolor, du får en viss kontaminationseffekt, de gör någonting också och ja, det är helt enkelt svårare i de här randomiserade, kontrollerade studier.
Och få riktigt snygga studier som gör att man får pålitliga data.
De har väl inte visat så jättepositiva resultat. Men å andra sidan så är det ju knappast någonting negativt. Det har ju inte kommit ut någon negativa utfall av det här.
Av att träna?
Nej.
Nej, nej, och det är väl viktigt också. För ibland kan man ju höra att ja, men barn blir så stressade om de ska träna. Eller de tränar för mycket eller så.
Ja.
Men det är inga risker som man har sett?
Nej, inte av att bara vara fysiskt aktiv och röra på sig i vardagen. Det är möjligt att när man skulle bli äldre och man börjar köra 7 fotbollsträningar i veckan plus någonting annat och sådär. Men man ska ju också särskilja träning och fysisk aktivitet. Man kan ju komma upp i de här rekommendationerna. Som för barn så är det 60 minuter varje dag.
Ska de röra på sig?
Ska man göra något så här moderate to vigorous physical activity. Alltså medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet. Så de blir lite anfodda. Springa runt, studsa i parken och så vidare. Och det ska de göra en timme varje dag. Och det kan man ju göra utan träning. Du kan vara i en park och göra det. Du kan göra det inomhus om du bor tillräckligt stort och så vidare. Alltså det är inget som behöver vara träning. Så den här hälsofrämjande fysiska aktiviteten behöver inte vara kopplad till just träning.
Så, nej, och det är kanske viktigt att poängtera också då, att det är inte att man måste anmäla sina barn till dyra kurser eller så, utan det räcker med att promenera hem från dagis, stanna i en lekpark.
Ja, precis. Alltså det där till och från förskolan är ett fantastiskt exempel på när man kan göra någonting faktiskt. Så det där hade vi en diskussion på förskolan där mina barn går alldeles nyligen, för det var överfullt i barnvagnsförrådet och 5-6-åringarna i Vasastan åker vagn. Och då är det lite lustigt, alltså det går faktiskt, det är inte Afghanistan, det är Sverige, det är inte livsfarligt, se till att barnen går. Där har vi en sån sak som är väldigt enkel som förälder, alltså transportera dig aktivt med dina barn på vägen hem, stanna förbi en park och lek lite. Det behöver inte vara en dyr fotbollsskola.
Och aktivt, då ska man tänka också, för då tänker jag så här, många föräldrar kanske cyklar och då rör de på sig, men barnet sitter still där bak.
Precis.
Eller man går med barnet i vagnen och så får man själv en promenad och barnet sitter still.
Samma sak i skolan. Alltså skjutsa barn i så liten utsträckning som möjligt. det är ofta något man får höra från föräldrar när jag varit ute i skolan, att de påstår då att det är så mycket bilar runt skolan så därför skjutsar de sina barn. Jag har lite svårt att se det, då är man ju själv problemet.
Mm. Ja.
Vilket är lite lustigt. Mm. Men det är sådana där saker, försöka få in det i vardagen. Och jag tror någonting som är viktigt tror jag är att man tränar och man är fysiskt aktiv tillsammans med sina barn. Mm. Alltså, för barn har en viss tendens till att göra som föräldrarna gör. Att man promotar de beteendena. Men vi går alltid till ICA när vi ska handla. Vi tar inte bilen.
Mm.
Vi går alltid i trappor. Vi åker inte rulltrappa. På helgen så går vi ut i en park och leker. Vi sätter oss inte och spelar dataspel och så vidare. Så man bygger de beteenden.
Och det där är ju väldigt bra exempel, tänker jag. För det är viktigt. Jag tänker att man kan hjälpa föräldrar att komma på hur man gör. Just bara som du säger, ta trappan istället för rulltrappan eller hissen.
Ja, det behöver inte vara mer avancerat än så.
Nej.
Det är en bra start. Lekparker.
Ja.
Perfekt.
Låt barnet dra sin egen lilla kundvagn i butiken kanske.
Ja.
Då går de runt där också.
Och lekparker, barn ska leka och det är ingen fara om de ramlar och slår sig. Liksom. Det ingår i utvecklingen. Man ska inte vara rädd som förälder om de rör sig och springer runt.
Hemma då? Vad kan man göra hemma för att... Ja, man kan ta bort skärmar till exempel. Men hur får man igång barnen att faktiskt röra på sig? Ska man tänka aktiva leksaker eller?
Ja, alltså allting. Men visst, aktiva leksaker. Man kan bygga någon hinderbana. Hitta på vad som helst. Någonting. Mm. Sen beror det på hur mycket utrymme och så man har. Men annars så är det ju någonting som man kan försöka få till varje dag. Någonting som vi vet från forskningen är att tid utomhus är ofta aktiv tid.
Mm.
Det är något man kan tänka på. Försök vara ute någonting varje dag. Även om det är helg och dåligt väder kan man ju klä på sig och gå ut.
Och när man har lite större barn då, som inte kan vara fysiskt aktiva hemma för de är för stora för att ha hinderbanor inomhus. Då är det kanske mer, ja, men i och för sig, då kanske gå ut och cykla, spela basket,
precis,
sparka boll.
Och sen skärmarförbud brukar vara en ganska dålig idé. Där kan man ju mer tänka att man har som någon begränsad tid. Vad som helst, någonting. Eller att de får sitta x antal minuter och sen ringer det till. Och så måste de göra 10 armhävningar eller något när de blir lite större. Det finns mycket såna här knep man kan ta till. För det finns ju mycket bra med skärmarna. Så de kan lära sig väldigt mycket också. Det finns väldigt mycket pedagogiska och bra saker.
Mm.
Medan där, så man ska inte se det som ett hinder. Det är något också de måste lära sig för att hänga med i dagens samhälle och så vidare. Men det är ju som med allting annat, i för stora doser. Broccoli är bra, men inte 2 kilo om dagen. Det är lite som en skärmtid. Och sitter du 4 timmar en dag, men då är det nog lite mycket.
Men om man, kan man säga då, hur länge ska man sitta vid skärmen innan den här klockan ska ringa? Och...
Ja, det är svårt att säga. Det kommer nya såna här guidelines för fysisk aktivitet. De senaste var uppdaterade 2008, det kommer nya nu.
Mm.
De håller på att uppdateras i USA, kommer gå via WHO och så kommer till oss i Socialstyrelsen i höst, troligtvis. När jag suttit och kollat lite på dokumentet bakom det där och så där, det tas ju upp lite om stillasittande och sådär, men man har inte riktigt den datan, framförallt inte på barn, när man vet liksom i vilka doser stillasittande börjar bli farligt och sådär. Men mellan tummen och pekfingret, så längre än en timme i sträck ska man väl inte sitta helt still.
Nej.
Det kan det väl vara bra att hitta på någonting.
Just det.
Så att säga.
Det här som man, nu när du säger så att stillasittande kan vara farligt. Ibland hör man ju det här, sitta i det nya röka. Alltså att sitta är så farligt.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, jag säger att det är någon som har lite problem med riskvärdering.
Okay.
Som går ut med det. Alltså det man kan se, finns inte så mycket data. Om man kollar på objektivt mätt stillasittande hos barn. Alltså när man hänger mätare på barn, som jag har gjort i min forskning. Så kollar man på i princip såna här meta-analyser, de studier som har gjort det på barn och följer dem över tid prospektivt, och så kollar man liksom hälsoutfall, om det ökar risken för fetma eller någonting annat. Man kan kolla på psykisk ohälsa och så vidare. Och de meta-analyserna visar i princip att det finns inga samband där mellan att sitta still hos barn och så vidare. Hos vuxna så är det nog... Det är lite otydligare data, men mycket tyder på att om man får in tillräckligt mycket fysisk aktivitet, alltså man är tillräckligt aktiv, för vuxna ska vi göra 30 minuter per dag, och det kom en publikation ganska nyligen där man kollade, hade mycket data på det här och kunde se att de som var aktiva det dubbla en timme om dagen och var väldigt aktiva.
Mm.
De hade liksom ingen ökad risk av att sitta still. Det spelade ingen roll om de satt still 4 timmar eller 8 timmar per dag.
Okay.
De var liksom tillräckligt aktiva. Problemet är att det är väldigt få som är tillräckligt aktiva. Mm. det är ju den stora grejen där. Alltså, är man tillräckligt aktiv, säg att man är Charlotte Kalla, väldigt aktiv, då spelar det inte så stor roll om hon sitter eller står mellan sina träningspass.
Nej.
Det kommer ju göra nada i princip. Men om man har ett kontorsjobb, inte är så aktiv, då ska man nog passa sig för att sitta allt för mycket. Så man får ha lite mer nyanserad bild i det där. Men att det skulle vara lika farligt som att röka, det är ju bara felräknat.
Okay. Så den kan vi stänga?
Den kan vi stänga. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Barn spenderar ju mycket tid, både, alltså ända från egentligen förskolan då, tills de går ut gymnasiet, så spenderar de ju mycket tid i skolans värld. Vilket ju betyder att skolan skulle behöva vara aktiv, och du har ju varit inne lite på det. Du var ju inblandad i det här tv-programmet Idrottsläraren. Berätta lite om det själv, du som var där.
Ja, det var ju kul. Det var ju så att jag, det är ju Kalle Zachary Wahlström som var huvudfiguren i det där, och jag hjälpte till lite med att ha lite idéer om vad vi skulle göra och så vidare för att försöka få barnen mer aktiva. Och det var ju då på högstadiet, så då var de ju lite äldre, de eleverna. Och där, men där gjorde vi, det var ju väldigt få elever som, vi hängde faktiskt såna här mätare på dem, så vi kunde se hur mycket de rör sig. Och alltså, det vi kunde se var att de rör sig väldigt lite, och det har ju andra forskare också visat. Med en kollega, Gisela Nyberg, som har hängt massa mätare på såna här barn, bland annat i årskurs 2 på gymnasiet, och jag tror att det är årskurs 8 och 5, något sånt. Det vi kan se, och annan internationell data också, är att liksom, i princip ju äldre barnen blir där, ju mindre rör de sig. Så ser det ut. Barn är ofta som mest aktiva när de är 4-5 år, och sen börjar det gå ut för. Och framförallt flickor rör sig betydligt mycket mindre än vad pojkar gör.
Ja, hur förklarar man det?
Det finns väl ingen jättebra förklaring till det. Faktiskt, det där har man sett ända ner när man hänger mätare på barn, ända ner till 1 års ålder.
Att flickor är mindre i rörelse än pojkar?
Ja, ganska mycket mindre också. Det är frågan om, alltså jag har ju 2 små tjejer, jag hade säkert gjort någonting annorlunda omedvetet om jag hade haft 2 pojkar.
Ja.
Jag är ganska övertygad om att det är en föräldrafaktor där. Eller en samhällsfaktor. Det skulle jag tro i alla fall, men det är ju svårt att veta. Men i skolan i alla fall så vet vi att aktiviteten minskar, så de var ju väldigt inaktiva då när de gick på högstadiet och så vidare. Men det är vissa grejer som gjordes där. Man förändrar liksom skolmiljön. Alltså strukturella förändringar. Man tog in roddmaskiner. Man ser till så att det blir, får ut barnen på rasterna. De fick inte sitta inne med sina iPads och så vidare. Ja, då ser vi ju på mätarna ganska direkt, boom, mer aktivitet. Så sådana här strukturella förändringar är väldigt viktigt. Det är ju det vi tillhandahåller via den här elevhälsoportalen. Att man, skolor ska jobba strukturellt för att liksom bygga policies, bygga in sånt här så att det bara blir gjort. Det ska inte ligga på att det är någon eldsjäl som drar igång allting. Och det ska också kopplas bort från idrottsämnet. Alltså det här ska vara något som alla gör. Det behöver inte betygsättas. Det bara ska vara rörelse liksom. Jag skulle gärna se att man fick in mer rörelse på schemat som inte är något betygsatt.
Hur då?
Ja, till exempel morgongymnastik. Mm. Kanske lite aktivitet under lektionstid. Några minuter varje lektionstid. Aktiva raster. Mm. Kan erbjuda att man har fritidsaktiviteter efter skolan. Och så vidare. Allting sådana här som är strukturella saker. Så aktiv transport till och från skolan. Policies kring det. Så att man verkligen jobbar med det. Alltså bilförbud runt skolor. Och så vidare. Allting för att liksom bygga in det i vardagen så att det bara blir gjort. Det är sånt som funkar långsiktigt.
Vad, kan man bygga in i själva undervisningen också? Jag tänker, var det inte något inslag om det att man typ man kan ha en mattelektion där man barnen får gå runt istället för att sitta bara med papper och penna?
Det finns lite forskningsresultat på det. Man har gjort ganska just aktiva mattelektioner. Man har gjort en del i Danmark. Väldigt snyggt. Och de visar fina resultat på just det här som du säger. Man på lite lägre åldrar då när de lär sig räkna så är det lite siffror utspridda i klassrummet och de hoppar runt och studsar och så vidare. Och inte bara det att de ju blir mer aktiva utan det verkar som att inlärningen kanske går lite bättre också. Men andra när de blir lite äldre så det finns ju enkla saker som att man bara har 5 minuter varje timme där man gör lite upphopp och så vidare. Att man får in aktiviteten på så sätt.
Hur ställer sig skolorna till det här då? Alltså, vad har ni för intresse på den här portalen till exempel? Och hur genomförs
alltså generellt är ju intresset för fysisk aktivitet i skolan väldigt stort. Mm. Och det finns jättemånga skolor ute i Sverige som gör väldigt mycket bra saker. Och hittar på egna initiativ och verkligen drivs av eldsjälar och sådär. Det som kanske är lite varningens finger om man ska vara hård forskare och sådär. Det är att det pågår massa saker och det utvärderas med mindre bra vetenskapliga metoder om man säger så. Det är ju ett problem om man verkligen vill veta det här orsak och effekt. Alltså man har en hypotes om att om vi får in aktivitet under skoldagen så kommer elevernas betyg att bli bättre. Det är ju en hypotes man kan ha. Om man då vill testa den och ha någon orsakseffektsamband där, då kan man ju inte bara gå in i en skola, förändra någonting och så titta här vad som hände, utan du måste ju ha kontrollgrupper och troligtvis göra det här randomiserat och lite större. Och när man gör det, de studier som finns, då ser man inte så mycket effekt. Det är svårt att få till det där i skolvärlden så, men däremot så det pågår massa bra grejer ute i skolan och sådär. Men det man skulle vilja är väl att göra någonting, något storsatsat här och verkligen försöka få till något evidensbaserat. Och sen så kunna liksom via Skolverket gå ut med att det här verkar funka. Det här har vi liksom visat med den här studiedesignen. Och det här är någonting skolor skulle kunna använda.
Istället. Pågår som forskning?
Ja, vi försöker få till det. Vi själva. och det, men det kommer ju ta ett tag. Det tar ju lång tid. Och det kommer kosta väldigt mycket pengar. Nu har vi lite pengar för att starta och prova det här. Helt enkelt. Men det kommer ju ta några år innan man har definitivt svar på den frågan.
Jag tänker då som psykolog att jag kan ju också se till exempel hur viktigt fysisk aktivitet är för det psykiska måendet. Mm. Både barn och vuxna med ångeststörningar eller nedstämdhet får ju ganska kraftfulla effekter av fysisk träning. Kanske inte bara fysisk rörelse sådär, utan det kanske behövs lite mer pulshöjande och någon halvtimme och så. Men det har ju väldigt bra effekter på psykisk hälsa. Det har man ju sett i studier också. Mm. Det borde ju också påverka, tänker jag, i skolsituationer. Alltså att man kanske får mindre konflikter bland elever. Det kanske kan påverka mobbingsituationer. Ja. Om elevernas välmående ökar så får det sekundära effekter i skolan.
Det blir lite spillövereffekter, så att säga. Och det är väl en kritik som man kan få lite om man vill ha in fysisk aktivitet under lektionstid och sådär, att barnen ska hoppa och studsa och sådär. Det är ju liksom då att det blir taskigt classroom behavior, att det blir stökigt helt enkelt. Och men det har man ju testat i studier och man har mätt det och det blir ju tvärtom. Det blir alltså bättre ordning, det blir lugnare och eleverna upplever mindre stress. Även om fysisk aktivitet är en stress för kroppen, då tar det liksom udden av det här värsta. Och så det är precis tvärtom då, som du säger, man får positiva effekter på det. Så det tror jag absolut. Men det är också en tanke att man kan ju börja det här tidigt. Alltså man skulle kunna börja, ju tidigare man börjar sätta såna här beteenden, ju enklare det är att det följer med upp. Så om man börjar redan i lågstadiet och så vidare, så är det troligtvis större chans att det sitter kvar. När man går in i gymnasiet kan det vara lite knepig, en knepig ålder att gå in och försöka förändra saker och ting, även om effekterna säkert är större där, för det är där de rör sig som minst. Så. Men till och med att man skulle kunna tänka sig att få in det på förskolan och så vidare. Alltså det är ju ingen dum tanke. Jag har ju själv gjort mätningar på förskolebarn på 1000-ish fyraåringar i Sverige.
Okej, det är ganska många.
Ja, som vi hängde mätare på. Då kan vi se att de är ju... En publikation som vi skrev här ganska nyligen var ju att all tid med föräldrar är inaktiv tid. Det är i princip det vi kan se när vi sitter och klipper och klistrar i data där, att tid på förskolan så är de betydligt mer aktiva än när de spenderar tid med sina föräldrar. Även utanför förskolan och på helgen är man ju betydligt mindre aktiv. Det är ju vuxna också, och det smittar ju av sig då på barnen. Så det är egentligen där man ska börja. Det var väl Michael Jackson som sa det, man in the mirror. Alltså börja med sig själv är ju en bra start. Där kan man göra väldigt mycket. Problemet om man som forskare vill göra någon jättestor intervention och nå barn i hela Sverige. Det blir väldigt dyrt att göra det när man ska involvera alla familjer. Det är ju därför det är så enkelt öppet mål liksom, att gå in i skolan och förskolan och göra det strukturellt eller på samhällsnivå. Förskolan kan man ju också tänka sig att man jobbar mycket med att barnen får vara ute, eller att man får in någon strukturerad aktivitet inomhus också som kan förbereda för att kunna göra det i skolan också.
Men det, förstår jag det rätt då, att det, från förskolan till gymnasiet kan man säga att den fysiska aktivitet, mängden fysisk aktivitet sjunker?
Ja, kraftigt.
Om inte barnen då själva håller på med någon idrott väldigt aktivt.
Och där får vi ju den socioekonomiska klyftan.
Ja.
Kom in
just
där.
Det, den är viktig.
Att, ja, precis. Alltså de barnen som har socioekonomiskt starka föräldrar tenderar ju till att hålla på med 71 sporter och allt möjligt. Och det är ganska dyrt att spela hockey, tennis och rida samtidigt. Så då får vi ju den problematiken. Så där skulle ju verkligen samhället vinna mycket på om man kunde få in det här strukturellt genom att bygga om samhället och skolor och förskolor och så vidare, så att alla får ta del av det, istället för att ju skjuta mer pengar till idrott som ändå har en viss socioekonomisk klyfta. Även om jag vet att Riksidrottsförbundet och så jobbar starkt för att försöka minska det här och försöka få med, de gör ett jättebra jobb, så är det ju fortfarande en liten puckel för många.
Men om man då tänker, jag tänker ju att det låter ju bra och det är ju superviktigt och så, men man kan ju ändå tänka sig att många föräldrar själva känner att de orkar inte. De kommer hem efter en dag på arbetet, är trötta, de ska fixa middag för ungarna i säng, då blir det ganska bekvämt att sitta och kolla på TV och så. Att det blir enkelt att välja det här passiva. Och om man då dessutom får motstånd av sina barn, vilket jag tänker att man kanske får när de börjar närma sig högstadiet och gymnasiet. Har du något tips där? Hur ska man motivera sina ungar när man inte själv bara kan dra med dem i, nu ska vi ut och promenera?
Och där handlar det precis, jag tror när man är på kvällen och det är sent och man har ätit, då tror jag nästan man är körd liksom. Där handlar det mer om att man försöker få till det, men till och från skolan när man står för den delen till exempel. Och sen är det ju, om man har de ekonomiska förutsättningarna, så när man blir lite äldre, så är det ju ett fiffigt sätt att försöka få dem engagerade i något föreningsliv. Och så att de rör sig den biten, för det är ju en liten puckel också om man kommer hem från jobbet och är jättetrött och sådär, och sen är det första man ska göra gå ut och träna med sina barn. Det kanske man lyckas göra själv på lunchen eller vad som helst, men det är ju knepigare när man ska göra det med barnen på kvällstid och så vidare, så det finns ju inga enkla lösningar där. Så, och det är väl ett problem i dagens samhälle att mycket av de aktiviteter som ungdomar och så gillar nu för tiden är ju väldigt inaktiva aktiviteter, vilket troligtvis har förändrats ganska mycket de senaste bara 20 åren eller någonting. Den här frågan om specialisering inom idrott och så vidare, det är inte mitt specialämne, men det man ser lite där är väl att många som håller på med idrott idag, många barn och så, saknar ju det här grundmotoriska. De kan vara väldigt duktiga på kanske någon viss idrott, för de har börjat med det ganska tidigt. Men de saknar det här, de har inte varit ute och klättrat och lekt i parken och den här motoriken som man byggde upp förr i tiden när man bara var ute och busade, som man gör i mindre utsträckning idag. Och där tror jag man kan vinna mycket på bara helt enkelt försök med alla medel, försök att få ut barnen och leka.
Om du fick önska, på samhällsnivå eller skolnivå eller så här?
Ja, men samhällsplanering kan vi börja med. Där man bygger saker, bygger in möjligheter till fysisk aktivitet. Sen med, i skolmiljö så skulle man ju vilja att man verkligen hade gemensamma krafter och försökte få till någon verkligen evidensbaserat för hur man ska få in fysisk aktivitet i skoldagen. Nummer tre då, det skulle väl vara lite, men det är inte direkt med fysisk aktivitet och så, men det är just på det här obesogenic environment. Mm. Man tänkte i mataffären, de här stora matleverantörerna där vi går och handlar, de är väl medvetna om hur de har placerat saker i butiken och vilka som är ta tre, betala för två och så vidare. Alltså, ett exempel på min nivå, när jag är på väg hem med tjejerna efter förskolan, går in på butik X, ska handla, kommer till kassan, ni vet, en skriker, en är kissnödig och allt vad det nu är. Vad finns vid kassan där? Och kinderäggen och godis i tjejernas höjd. Och de börjar tjata och jag är ganska trött och vill bara hem. Ja, där ska det ligga bananer. Punkt slut. Alltså det här, jag menar, här skulle man kunna ta någon form av beslut att mataffärer får inte göra så. Mm. Bump. Det är bara, det får inte se ut så.
Tack så jättemycket Daniel för att du kom hit och berättade. Det här känns ju superintressant och så himla viktigt både nu och framåt, tänker jag. Det är dags att avsluta dagens program. Vill ni följa oss så kolla på vår Facebook-sida Barnpsykologerna, och vill ni mejla oss så finns vi på barnpsykologerna@gmail.com. Tack för idag och hej då.
Tack, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.